Och då rullar vi även denna vecka. Hej och välkomna allihopa till avsnitt 142 av podcasten En Preston Mammut. Med mig som heter Andreas men kallas för Mammut. Och vid min sida har jag min vapendragare Kjell.
Ja, det är jag. Kjell, det är lite som er präst. Som kallas präst. Idiot av vissa kanske. Jag vet inte.
Ja, det gör du ju ibland när du har rattat de här officiella kontorna.
Ja, just det. Ja, då brukar jag, ja, precis.
Då får man
höra sånt. Mm. Och bukpräst och vad det nu kan vara för att fina saker man får heta.
Hellre bukpräst än buktalare, eller?
Nej, hellre buktalare. Ja. Jag kör ju lite buktalare ibland i gudstjänsterna.
Så att, och vore det inte en mäktig grej att kunna?
Alltså, på riktigt? Ja, visst. Absolut. Absolut. För många år sedan så köpte jag en bok. En enkel bok skulle det vara om buktaleri, så att jag försökte, men nej, det var inte enkelt. Men som sagt, jag kör ju lite fake buktaleri i samband med familjegudstjänst.
Och det är inte dåligt heller, men det är sån skillnad när man ser de här superproffsen, så man förstår inte.
Nej, precis.
Och det är en helt annan röst.
Det är fantastiskt bra gjort, verkligen. Tänk om man kunde, om jag skulle ha det, och så prata i gudstjänsten liksom och predika, och samtidigt så har jag en sån här buktalarröst, såhär, du Gud allt vad du säger är sant.
Men
så kunde jag sitta där med en kollega predika. Du Gud, nu ljuger du allt.
Så där får du inte säga. Nej, men jag tänker att
så kan man utrusta Gud med någon rolig röst.
Ja, verkligen.
Så där får du inte säga. Du hittar på.
Du tänker att det mesta du säger gillar inte Gud, eller?
Ja, det var kollegan
som
jag skulle säga sådär till. Nej, när jag skulle...
Heja Kjell!
När jag predikade, då skulle jag säga: Det var bra du Kjell, det är precis som jag tänker.
Församlingen ges Kjell en stående ovation.
Ja, precis.
Vad var det jag tänkte på med det? Jo, men jag tror ju att hade du haft den här gåvan, för som på något sätt är legenskapen, då hade du ju använt den i gudstjänsten.
Ja, absolut.
Vi använder ju alla andra knasigheter vi har.
Ja, absolut. Ja, visst,
in det. Det fanns en... ganska många, många år sedan jag började bli, så jobbade en pastor i Pingstkyrkan här med ungdomsinriktning. Det var när jag var ung. Och då, vad var det han hade för sig? Har du sett Polisskolan?
Ja,
någon. Men en där har ju...
massa ljud och sånt.
Exakt.
Ja, just det.
De ljud, den... gåvan/egenskapen. Jag vet inte vad jag ska landa. Den hade han också.
Jaha.
Och den använde han i sina predikningar för att levandegöra. Och levande blev det. Alltså, för de har berättat en historia. Och så
då kom Jesus.
Typ så. Och det var väldigt tajt och snyggt. Och liksom, för det var inget han behövde öva på, utan det kom så naturligt. Så tänk att då har även buktaleri passat i gudstjänsten.
Absolut.
Hur har du det med livet?
Jo då, jag har väl det rätt så bra med livet, tänker jag mig.
Det börjar bli ljust ute.
Nu börjar det bli ljust ute. Det kom en sån här nyhetsflash precis nu, att våren dröjer, vintern blir kvar. Och men det stör ju inte mig så mycket, jag tycker om vintern. Ja, och nu är det här egentligen på ett sätt det bästa tiden, för det är rätt så kallt, men snö, men sol.
Ja, men då,
och ljust. Och så, yes.
Jag är helt med på den här tiden. Den här tiden är jag helt med på. När det är sol och kallt och ljust.
Det är fint.
Och sådär.
Jag har ju varit, i helgen här så var jag på läger med församlingens ledarutbildning.
Ja.
Det är en glädje. Och då gjorde vi något häftigt som vi har gjort några gånger tidigare. Nämligen att vi gick igenom hela påskens gudstjänster. Det hände sig på 2,5 dag typ. Men vi kom dit på fredagskvällen till lägergården, och då började vi rätt så omgående med en skärtorsdagsmässa.
Uh-huh.
Sen på lördag morgonen så hade vi långfredagsgudstjänst. Sen så på kvällen på lördagen så hade vi påsknattsmässa. Och sen på söndag morgon hade vi annandagsgudstjänst.
Uh-huh.
Och det blir, man kan ju tänka att, att det känns som fake, och det är klart att det gör på ett vis, man vet ju att det är fake, men man får ändå den där påskkänslan, alltså man står där och tänder påskljuset på lördagskvällen och säger Kristus är uppstånden, och alla svarar ja, han är sannerligen uppstånden. Alltså jag får lite...
Där har jag två vinklar på...
Alltså.
Ja, det förstår jag. Jag har två vinklar på det här. Ena är ju att det går i det. Mm. Att de här ungdomarna då får hela påsken. För de kanske inte går till kyrkan under påsken.
Precis.
Kanske, de
precis.
Kanske går på någon.
Men ja, men absolut inte på alla. Nej.
Och nu har de fått hela paketet. Stora ja, paketet påsk.
Lyxpaketet
påsk. Ja. Och det är gott. Ja. Men just det där vi är inne på. För att om du undervisar, tar ett undervisningspass och så är vi inne och pratar vi om vad som helst, mm. då är det bara att köra på. Fast du står mitt i sommaren kan du ju prata om jul.
Ja,
men du sa det, för känns det, jag kan tänka mig ändå att det blir lite konstigt. Alltså så att det den blir... här skärtorsdagen är ju på skärtorsdagen. Alltså ja. Jag tänker att det blir ännu tydligare att skärtorsdagsmässan är på en skärtorsdagen
ja.
Än att tionde söndagen i trefaldighet.
Ja, nej, precis.
Den
precis.
Skulle man kunna... Det blir inte lika heligt, kanske är fel ord. Men det är någonting där som... Jag säger inte att det är något fel. Jag bara tänker, får man någon sån känsla?
Ja, alltså på ett sätt. Det är klart att nu varje år när vi gör det här, då är det nästan påsk.
Ja.
Och det hjälper ju. För att skulle vi göra det här i oktober, då skulle jag tro att det skulle kännas väldigt märkligt.
Ja, just det. Men
och
det är så pass nära
fel. Det här är ändå så pass nära. Det är snart dags. Men naturligtvis, det är klart att... Och sen blir det ju en väldigt förenklad form av skärtorsdagsmässa och så. Så det är inte så att den skulle kunna ersätta skärtorsdagsmässan för mig. Utan jag behöver ha den riktiga skärtorsdagsmässan också. Men jag försöker ändå göra det så bra som möjligt. Ja. Liksom ge illusion av att det är skärtorsdag. Men det, som sagt, det är klart att man får skilja. Jag har gjort ett liksom till ett pedagogiskt grepp på något vis. Att först ställer jag mig bredvid altaret. Och berättar för konfirmanderna, som det inte är, utan konfirmandledarna blivande. Och säger att ja, men nu ska vi gå igenom påsken och nu ska vi ta och börja med skärtorsdagsmässa. Och då brukar man göra så här och så här och så här. Och nu börjar vi. Och sen ställer jag mig vid allt det bakom allt det. Mm. Och då är jag i illusionen så att säga att nu är det skärtorsdag. Så att, och sen när jag har haft den så kan jag kliva ur den här rollen så att säga igen och säga att ja, så här brukar man göra då. Men när det händer, och som sagt just det där med... Att tända. Där kände jag verkligen riktig kick. Alltså precis som jag får. Nej, jag har aldrig varit på en påsknattsmässa. Jo, jag har varit på någon påsknattsmässa. Men sällan har jag varit där.
Nej, det är inte din favorittid.
Det är inte min favorittid på dygnet. Jag har ju påskotta. Men det är exakt samma sak. Ja, att man tänder påskljuset och ropar. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Svarar församlingen. Och då får... Alltså då är jag verkligen... Då är det påsk.
Mm.
Och sen så... Så går man nu, då är det inte påsk längre, men då kommer den riktiga påsk. Jag har inget problem sådär. Det.
Vi får väl säga, nästa veckas avsnitt kommer säkert präglas också av lite påsk.
Det för kommer att då, göra.
Nästa veckas avsnitt kommer ju på skärtorsdagen.
Just det.
Och då när vi kommer att spela in nästa vecka, inför nästa vecka. Ja. Men då är det ju också mitt i påskvandringstider. Och då kommer just vi säkert vara väldigt präglade av det.
Ja, jag skulle tro det. Har ni sett våra påskfilmer på YouTube förresten? Ni kan ju inte kolla dem. Våra påskfilmer som vi spelade in, jag vet inte, var det förra påsken eller två påskar
två
sen?
Två påskar sen
kanske det var, ja. Så då kan ni gå in och titta på dem. Det finns en film för varje påskdag faktiskt. Där vi pratar om de olika.
Och de hittar man på YouTube om man söker efter på en prästdomman. Ja, så finns
då hittar man dem där. Och en del andra filmer också.
Ja.
Vi måste göra fler filmer.
Ja, det måste vi göra.
Det roligt.
Det måste vi göra.
Ja.
Hörru du, ska vi kasta oss på lite grejer som vi har? Så när jag brukar säga så, då brukar vi vara gäst och det har vi inte idag.
När vi kastar oss på. Men utom det, Jesus som alltid är här.
Jesus är
fast stämd. Man ibland inte tror det.
Nej,
när
nej.
Man lyssnar. Så, men han är här, har han sagt. Ja, ja jag kan ska jag börja med en tråkig artikel från kyrkans tidning. Rekordmånga lämnade Svenska kyrkan i fjol. Egentligen är jag på någon sorts principiellt...
Då stryker jag en av mina. Ja,
på sätt och, alltså, egentligen är jag motståndare till att ta upp det här. Ja. Därför att jag tycker att det blir så mycket så här negativt man pratar om. Mm. Varför ska vi prata alltid om det tråkiga? Prata om det roliga som finns istället. Men nu är det här i alla fall. 70% av alla 22-åringar är medlemmar i kyrkan idag. Nyckelfrågan är hur vi ska hålla i dessa unga.
Vi släpper hur vi ska hålla i dem. För
det vet vi inte.
Nej, men jag tänker att det på något sätt var relevanta och lyssna på vad de vill ha. Mm. Utan att såklart göra avkall på vårt eget. Det är det som är så svårt.
Ja, det är det som är svårt. Ja.
För de vill inte ha det. Nej, men så ska jag inte säga. Nej, men jag tycker så här. Jag tycker det är intressant som vi kan faktiskt ägna en liten stund åt. Det är det här att med negativiteten. För den påverkar oss väldigt mycket.
Ja,
den gör det liksom. Ja. För idag har jag suttit på sån miljöutbildning som vi har i församlingen. Och då var det både då liksom hur det ser ut idag, vad vi gör, också kopplat till teologin och sådär.
Mm.
Väldigt positiv. Alltså, för jag ifrågasatte så här, eller ifrågasatte så här, vi gick runt, men vad har du fått med det? Och jag blir väldigt liksom ambivalent när man pratar om sådana frågor, för att det är en väldigt, väldigt makronivå, det vi gör här i Sollentuna församling påverkar ju liksom föga det stora.
Ja.
Och liksom,
ja, just det.
Och är Sverige bästa landet, skulle vi komma dit, så påverkar det också väldigt lite, för våra utsläpp är typ promille så av världen.
Ja,
men sen liksom också så här, ja, men det är också många som tittar mot Sverige och jag såg, det har inte jag sett i Sverige, det är det som är inte konstigt. Jag har sett det genom en amerikansk tv-grej, kan vi säga, där amerikaner och andra kollar på Sverige, för det finns en trend här att man springer och plockar skräp. Jag har aldrig sett en svensk göra det.
Alltså, springer och plockar skräp.
Och det heter någonting då på engelska. Alltså att svenska gör det här.
The big garbage run.
Typ så. Ja. Alltså, men tanken är att du är ute i skogen och springer. Okay. Och så har du med en påse. Och så plockar du skräp. Medan du springer. Du tar upp skräpet liksom.
Okay.
Och att det då ska vara en rörelse i Sverige. Jag har helt gått mig förbi.
Ja, jag har aldrig hört talas om.
Nej, och det hade ingen annan.
Svampblockare har hört talas om.
Ingen annan som jag hade hört heller. Men i USA då har man gjort... Jag har sett det den vägen. Skitsamma. Då är det ju gott. Då är det ju inte bara att förringa liksom.
Nej, just det, vi är ett litet
land. Och jag tänker... Då vi är en liten, lilla svenska kyrkan i Sollentuna är ju liksom obetydligt att vi då byter bara till elbilar och så vidare. Och så vidare. Men det sänder ju goda signaler liksom. Och jag tänker att det kan kopplas till det här också. Blir vi lite istället positivt marinerade av. Nej, men så här många faktiskt finns i kyrkan och så här många är där varje vecka. Och ibland får man ju sådana rapporter sådär att på ett år så gör vi så här mycket, många öppna förskolan träffar, så här många. Det är ju gott, då går man ju därifrån ändå ganska så här starkt.
Ja, just det,
liksom.
Just det.
Och jag tror att det ligger mycket i det, att vi ska vara realistiska och titta på det där, men vi måste också fyllas av det.
Ja, precis. För det blir väl
gör någonting med oss. Liksom.
Ja, det gör absolut någonting med oss.
Ja.
Man vet liksom att nej, vad vi än gör så går det bara ut för Och nu minskar det här också.
Precis. Och där är ju vi så där väldigt mycket, du och jag, väldigt känslostyrda. För vi hade haft på det här för några veckor sedan. Då var lite mörkare ute, vi var lite nedtryckta.
Då
hade vi haft en sån storsamling, vi nämnde det här i podden.
Ja.
Och där vi då, så här många utträtt. Och så var det någon glad präst som, ja men det är faktiskt här många som var då väldigt få jämförelse.
Och då
satt vi här, samma ställe fast det var mörkt. Och, ja men, det spelar väl ingen roll, vi måste vara realistiska. Så att, ja.
Ja, nej men ja, precis. Det är klart att vi är känslostyrda.
Känslostyrda, vilken vecka det är. Nej, men idag känner jag väldigt starkt att det är viktigt att vi blir positivt för den biten. För då sprider vi det på något sätt vidare också. Hur tänker du på det? Det är faktiskt så här många som kommer och döper sig.
Och ja, precis.
Om jag får glida upp på en annan. 4 av 10 barn döps idag. Och det är färre än för 10 år sedan.
Just det.
Och det måste vara ännu färre än för... ännu längre sen såklart. Men ändå 4 av 10 barn tycker jag är många också.
Ja, alltså precis. Jag tänkte på det. Det låter inte jättedåligt egentligen.
Nej. Ja, och sen var det så här. I den här artikeln läste så. Ja, det är lite svårt att tänka så. Då så här, tros beror på utlandsfödda föräldrar. Att det finns många med utlandsfödda föräldrar som då väljer att inte döpa sina barn i
svenska kyrkan.
Och det kan det väl vara till viss del. Men jag tänker att det är lika mycket att vi har så sekulariserat samhälle.
Jag vet inte, men jag tror att det, min uppfattning är ju att det är mera så.
Det
är sekulariserat. Alltså, vad ska vi hålla på med det för? Alltså det är en... Nej, jag vet inte.
Nej, inte jag heller. Men Jag tänker ändå 4-10, det är en god siffra.
Ja, det är inte tokigt. Nej, faktiskt.
Det är inte fel, det är inte fyskande.
Det är en morgondag imorgon också.
Ja, det vi kan döpa.
Klia mig under armen så jag får skratta. Ja. Ja. Nej, men ja, precis.
Vi går vidare. Har du någonting? Jag läste någonting medan du bläddrar här bland dina papper. Kristdemokraterna i Rotterdam. De vill att all gudstjänst ska hållas på nederländska.
Just det, det såg jag någonting om. Att det kan skada Svenska kyrkan då.
För först tänkte jag så här, men jaha. Sen när jag tittade lite närmare, då var det då bland annat kyrkorådets ordförande i Svenska kyrkan på plats. Som sa att det här blir ju katastrofalt för oss. För det ska vara att all gudstjänst och all kristen gudstjänst ska vara då på nederländska. Jag hade inte så mycket mer med det, men jag tycker varför det framgick inte riktigt. Tänk om vi skulle ha det i Sverige. Alltså det är ju en väldig diskriminering.
Ja,
utan att riktigt veta vilket jag ska stoppa det i. Men det blir ju en diskriminering för att då kan du inte ha liksom gudstjänst efter din kultur. Och,
nej, det går ju inte då. Det går inte språk, då. Liksom. Nej.
För tänk bara hur mycket vi lånar ut kyrkorna här till olika församlingar som har varit etiopiska kyrkan och spanska olika församlingar och så vidare. Så vidare.
Jag tänker på det lutherska där. Luthers tanke om att mässan ska firas på folkspråket. Alltså, ja. Det gör den ju på ett sätt. Alltså, så där kan man, ja, det beror på hur man tolkar det hela.
Ja,
så här.
Ja.
För den firas ju på nederländska då, och det är ju folkspråket i Nederländerna, ja, har jag hört.
Ja.
Men samtidigt så om folket som är där inte är nederländska, utan vill fira på sitt språk, och då kan man inte följa Luthers önskan där i så fall.
För att i Svenska kyrkan då, det är ju en svensk kyrka som är, som är förlagd där, men det är ju svenska gudstjänstbesökare som vill ha på sitt språk.
Jag tycker att det blir,
jag tror inte att de kommer få igenom det, men det handlar väl något sånt att tillbaka till rötterna.
Jag vet inte om för mig, eller ska man behöva vara orolig? Jag tänker på att det är så väldigt mycket, det är inte bara här i Sverige utan över hela världen, liksom de nationalistiska strömningarna, liksom att bara vi och vårt, alla andra är dumma. Ska man behöva tro att det är därför att man liksom inte...
Ja, för att då fortsätter vi bygga murar.
Ja, verkligen.
Alltså det blir en kyrkomur vi bygger för... Det är väldigt märkligt faktiskt.
Om man tänker,
det ligger säkert mycket i det du säger, att det springer ur den rörelsen som drar fram i Europa.
Den gör ju verkligen det. Och det är ju något som är lite obehagligt. Och är det så att kyrkan också är en del av det i det här fallet, så är det ju olyckligt.
Ja.
Så kan man säga. Men det vet ju inte jag alls.
Nej.
Men om det är en del av det så... Nej, jag vet inte. Det är obehagligt det där i alla fall. Och då hoppas att det här inte har med det att göra. Vi har ju inte... I Svenska kyrkan har vi fått motsatt kritik egentligen i så fall. Ju, för att där är det ju så att... Vi har ju varit inne tidigare på det här bönutropen där i Växjö som biskopen tyckte var okej. Och det blev väldigt kritiserat där. Så hans uttalande om att Svenska kyrkan... Eller vad man säger, Svenska kyrkan lägger sig platt för islam och sådär. Och muslimerna, vilket ju är bullshit naturligtvis. Men det är där... Så jag tror inte vi riskerar att få samma liksom, nationaliststämpel på oss.
Det tror ju verkligen inte jag heller. Men det har varit intressant det där med bönutropen. Det är ju väldigt, vi har ju ändå ganska mycket, du också och jag, kyrkligt på något sätt, folk i våra flöden.
Ja.
Och det är väldigt delat liksom.
Det är väldigt delat.
Jag vet inte, för mig blir det ganska konstigt. Det delas liksom både åt det ena och andra hållet och vi var väl inne på när vi pratade att vi inte hade någonting emot det liksom.
Ja, nej, jag har absolut inget
emot det. Jag tycker ju att Det kanske inte var i podden utan till någon annan sa det. Jag tycker ju att jag, när jag har varit i muslimska länder och hört bönutrop, det är väldigt vackert. Jag förstår ju bara den första frasen med Allah Akbar. Resten förstår jag inte, men, det, det är en vacker slinga liksom. Mm. Som så mycket liksom. Och då sa jag till någon så här, men vi borde kanske, det skulle ju vara superopoppis, men istället för kyrklockringning, så vid 3:30 varje dag, när det är fika, folk sitter, då ljuder någon skön psalm. Måndagar är det och stor i Gud. Alltså så här, man vet, och då vet man också vilken dag det är. Ja. Så, de som jag pratade med trodde att nej, men det kommer inte bli poppis.
Jag tror du skulle säga att man skulle ropa, att man skulle, vet, vi skulle också ha någon form av bönutrop.
Nej, men jag tänker att vi ska inte sno så, utan jag tänker att vi ska...
Halleluja, Gud är stor och mäktig. Ja, just det. Det inte vet jag. Men,
ja, det är inte omöjligt heller.
Det känns inte jätte... liksom, traditionellt svensk, så kan man säga.
Men... Nej, fast det vad heter det? Liturgi? Nej, vad heter det?
Precis. Ja. det är ju lite någon form av liturgi. Ja, liksom, liturgisk sång eller så.
Precis. Jag vet inte, jag skulle tycka det var mäktigt om det var psalmsång som göd vid 2:30.
Det finns ju vissa kyrkor som spelar med kyrkklockorna psalmer. Exempelvis in i stan finns det någon som spelar...
Kyrktornet som... klockstapeln vi sitter och tittar på nu, den har ju också den förmågan att kunna spela...
Ja, fast gör den det också, eller?
Det händer.
Det händer, okej. Okay, jag har aldrig hört det. Nej. Jag vet att den har alla möjliga... Det enda den inte kan göra är att resa till månen. Så här. Men annars så förstår jag att den kan både blinka och
lysa och göra grejer.
Ja, precis.
Men nej, jag tycker att det vore häftigt. Jag skulle uppskatta det. Mm. Men det är jag. Jag tror inte att andra skulle göra det, såklart. Men jag vet inte. Jag förstår inte. För att jag... Det här blir så här. Jag förstår inte folk som blir så upprörda för det.
Nej.
Och det är kloka, smarta människor. Mm. Vi hade ett sammanhang ganska här liksom i vår församling när vi sågs.
Ja, just det. Just det.
Och där det var... röster åt båda håll. Ja, och det förvånade
väldigt
mig.
Väldigt tydliga röster från båda håll.
Ja,
kan säga.
Ja.
Och jag har också så väldigt svårt att förstå vad är man rädd för? Liksom?
Ja. Vi hade en föreläsare. Så mycket kan vi se utan att hänga ut någon på något sätt. Det behöver vi inte. Vi hade en föreläsare här som pratade om massa goa grejer. Men då ställde han frågan så här, för att det är så debatterat här nu. Vad tycker ni här? Och då tänkte jag bara att det skulle bli ett enhälligt ja.
Ja, alltså, så, det var 100%.
100%. Och så var det lika starkt nej.
Ja.
Och då, jag förstår
varför
inte.
Varför då? Liksom? Ja. Nej, och
det är en rädsla. Men jag ser det bara som islamofobi. Punkt.
Visst. Nej, absolut inga problem. Det har ju kommit här. Jag hade en artikel här från kyrkans tidning.
Ja. Så länge det inte stör.
Så
0300. Nej, men det är klart. Nej, det är klart.
Och det ska inte ringa någon kyrklocka då heller.
Nej, exakt.
Så det är som är grej. Och den här artikeln här i kyrkans tidning så är det att Kristdemokraternas Ebba Busch Thor och allians, vad heter han nu? Ulf Kristersson, moderatledaren.
Ja.
De är skeptiska till bönutrop och de tycker att man ska, de uppmanar sina företrädare ute i landet att rösta nej till att tillåta bönutrop. Och det får man ju tycka då. Jag tycker fortfarande att det är konstigt.
Ja.
Men det man säger är, det är det som är så förvånande, att Ebba Busch Thor som leder då Kristdemokraterna säger att kyrklockor är helt okej, för de ger inget religiöst budskap. Utan det är det här bönutrop, det är ett religiöst uttryck, och eftersom vi har religionsfrihet så ska man slippa höra religion i det offentliga rummet, som de säger. Vilket jag tycker är konstigt i sig.
Det där med religionsfriheten är ju väldigt märkligt.
Det är en väldigt konstig sak. Det handlar faktiskt inte bara om att slippa religion, det handlar också om att möjligt att utöva sin religion.
För er som vill läsa mer om detta så kan ni googla religionsfrihet och ärkebiskopen. Hon skrev en väldigt... Jag har inte den här framför mig och jag vill inte återge den, för jag... Men det var väldigt skickligt skrivet om att precis det du säger.
Det är frihet till religion också, inte bara frihet från religion.
Nej.
Däremot så hävdar man, jag kommer inte ihåg vem det var som skrev det, att det här att man inte ska tvinga på någon religion, det handlar om att staten ska inte tvinga på någon religion. Att privatpersoner måste ha rätt att uttrycka sin religion och sin tro i offentliga rummet. Det ska inte vara några konstigheter. Men jag blir så fruktansvärt förvånad över att en förmodligen rätt så klok person, Ebba Busch Thor här, säger att kyrklockor har ingen religiös betydelse. Naturligtvis har er ett religiöst uttryck. Det är, alltså vi kallar till gudstjänst med våra kyrklockor. Och visst, det finns kyrklockor som markerar tiden också, som slår ett antal gånger per dygn. Det är fortfarande så att kyrklockan är till för att uppmärksamma liksom, och kalla till bön, kalla till, till gudstjänst och
helgmålsringningen.
Men det är självklart att det är ett religiöst uttryck.
Skillnaden är väl att kan det vara så att folk inte vet det? Att folk inte tänker på det?
Ja,
det,
men, ja,
gemene man så.
Säkert. Det, man tänker, ja, nu ringer kyrklockorna. Liksom. Det är inget som... och det man säger också här då att det är i den här debatten då, att det, men det är vi så vana vid, det har funnits alltid och det är svenskt. Och jag har så jättesvårt att förstå det där, men, men visst, nej men absolut att folk, precis som folk säger att skriv, alltså, kan vi använda den blomstertid du kommer i vår vigsel, därför att vi vill inte ha något religiöst i vigseln, så att, kan vi få använda den blomstertid du kommer, för den är inte religiös.
Visst.
Jo. Ja. Så det är klart att det finns en okunskap som säkert ligger till grund för det här. Men, det, ja, men jag blir förvånad när någon som KD-ledaren säger att kyrklockor inte har någon religiös betydelse. Det förvånar mig jättemycket faktiskt.
Du, på tal om KD. De är ute på en liten turné nu. Och de har ju, har ju valt in... lite märkligt Bert Karlsson
som sin... vi var inne på det här veckan också.
Precis, men nu var de här i Skara, läste jag ifrån. Och det var folk samlade och han hetsade upp stämningen där, eller sådär. Men jag tänker, är det inte slutet då? Alltså, jag, liksom, för Bert Karlsson egentligen, inte kanske vad KD är idag, men KDs grund, så tycker jag att Bert Karlsson står långt ifrån det med sitt tidigare politiska engagemang. Det är så. Men jag tänker att det är många som talar att det här, nu åker de ur. Så. Med näbbar och klor försöker man
jag har ju väldigt bestämda politiska åsikter. Jag försöker låta bli att uttrycka dem så väldigt tydligt i podden i alla fall. Men i det här fallet, ja, det måste ju vara världens sista tid på något vis. Eller KDs sista strid, eller vad det nu är för någonting. För det måste ju, jag måste ju uppfatta det som ett desperat drag att kalla in Bert Karlsson.
Exakt.
Men ta in vem som helst. Ta in...
men han är ju folklig.
Edvard Blom, alltså vem som helst.
Ja, det är han ju.
Men Bert Karlsson.
Då gör en stor kittel med Kottis där på scenen. Ja, till folk. Nej, men så här, för det som är skrämmande med att ha med Bert Karlsson, för det är lite dålig smak i munnen, tycker jag, står för mig, kan ni skicka till på vår Facebook-sida, En präst och mammut, skriv ris och ros. Kristdemokraternas förvalsturné, som är också en turné, jag tycker det är märkligt.
Ja,
men så är det. Tuffa frågor, ärliga svar.
Jaha.
Mm. Det är liksom linjen nu som någon ska gå.
Ja.
Och när man läser, då är det lite av de här frågorna som vi var inne på inledningsvis från Rotterdams kristdemokrater. Alltså inte att de vill inte att all gudstjänst ska vara på svenska, det är inte så. Nej. Men man anar ju mer och mer av de här icke-sköna högervindarna i KD. För att man vill vara tydlig och rak och tuffa. Ja, men tuffa frågor, ärliga svar. De vill ha 10 000 mer poliser. Bert Karlsson uttalar sig mycket om den ökade brottsligheten som han tycker är otroligt liksom besvärlig. Och såna här saker som man säger, nej men vänta nu, det här känns inte alls så himla skönt. Och dessutom är det kristna partiet som inte är speciellt kristet.
Nej, men grunden ändå, på något vis är ju ändå ett kristet parti, även om de inte kanske är det så mycket nu. Men, det här är ju... Ja, det känns ju som att det KD säger idag skulle ju knappast...
Nej.
Ett högerpopulistiskt parti skulle inte ha sagt det för 20 år sedan. Alltså och de kommer undan med det, för att det har förskjutit så pass mycket i samhället så att man tolererar mer och mer av högerpopulism, som jag tycker är riktigt obehagligt. Alltså.
Ja. Jag läser direkt ur den här artikeln. När Bert Karlsson inleder samtalet är det i första lika mycket en lansering av den egna YouTube-kanalen som en granskning av Kristdemokraternas politik. Han har publiken i sin hand då han radar upp en mängd samhällsområden och frågar om sjukvården, skola och militären fungerar. Nej, nej och nej, svarar folket. Mm. Alltså han har någon form av skandering där. Det är som man säger, alltså ja, att han ropar och så ska folket svara. Där får jag dålig smak i munnen. Det känns verkligen inte. Och sen avsluta, om vi är tillräckligt många så kan vi avgöra valet.
Jag kommer ihåg, alltså det här, det är lite, alltså jag kommer ihåg för ett antal år sedan, det gör ingen av våra lyssnare var typ född då. Nej, men under en valrörelse, moderatledaren på den tiden hette Ulf Adelsohn, och han, de visade filmbilder på honom när han inledde något möte. Och han kom springande ner för en trappa och vinkade och de släppte ballonger och sådär. Och jag kommer ihåg att det blev upprört om det där. Alltså, vad är det här? Liksom, här? Det här är en snudd på liksom nazist... vad heter det? Inte propaganda utan uttryck. Alltså formen påminner om Hitler... så här, Hitler-dyrkan.
Okay.
Och någon sorts så här idoldyrkan. Liksom. Och jag fattar... Alltså, och tittar man på det nu, det är ju ingenting. Varför skulle han inte kunna göra så? Liksom, jag tycker inte det. Ja, visst. Nej. En partiledare kommer in, vinkar och de slänger ballonger. Alltså, vad är detta? Men då var det att tänka sig att i det här samhället och det samhällsklimatet och det politiska klimatet som är nu.
Mm.
Att man skulle uppröra sig över en sån sak när man inte upprör sig över att Bert Karlsson står och kör...
Å andra sidan, det är nog inte så här att han får folket att svara till honom. Men det är att det är han som gör det.
Ja,
där liksom...
Ja, men... Ja,
ja, smakar illa.
Det smakar illa. Ja, det gör det.
Ja, jag tror att det här är slutet för Kristdemokraterna. Jag säger så nu, vi får se efter valet.
Vi får se efter valet. Jag tror att det beror helt och hållet på hur
att
många...
Att de får 48%, då ska jag äta upp min keps.
Ja, men det ska bli intressant, för då poddar vi direkt.
Ja, det gör vi.
Alltså, ja, precis. Det beror helt och hållet på hur många som taktikröstar på dem, så skulle jag säga.
Mm.
För jag tror inte att de har någon som helst chans att klara sig kvar av egen kraft. Så säger jag.
Nej,
men det jag säger, vi som sagt,
ja,
vi kanske
får äta
upp varannans, inte varandras, nej tack. Vi kanske får äta upp varsin hatt.
Hatt, ja, precis. Vi får se. Nu lämnar vi det här delen. Har du någonting mer, Kjell, som du vill...
Ja.
Har du med glädjande kanske?
Något mycket glädjande? Oj, nej, jaha, vänta, ska jag leta lite mer? Nej, det är något... Ja, fantastiskt. Det här är fruktansvärt glädjande. Det har varit lite bråk om kyrkohandboken. Har du hört talas om det?
Klar, även alla våra lyssnare som är icke-intresserade av det.
Precis.
Ja.
Så är det. Och det som man har liksom bland annat hävdat bland mycket andra saker.
Ja.
Men en sak är att ersättningsnivån till de som har skrivit salmer, författarna till vissa salmer som ingår i handboken, att den är alldeles på tok för låg.
Okay.
Och därför så har man då, det är också en grej som har bromsat arbetet med handboken här. En annan sak är att de har glömt att skaffa upphovsrätt på vissa saker som de då... Och därför kan inte handboken distribueras nu, för att det finns tryckta handböcker där man inte har rätt till materialet. Och det får jag lov att säga, även om jag har inget emot den nya handboken. Men det får jag nog säga att det var väldigt klumpigt att inte liksom kolla det först. Men nu, det glädjande
är
alltså...
Jag kan inte kommentera det där, för det är ju hur... Kan det hända? Det sist nämnde du sa
om
upphovsrätten. Det är ju helt otroligt, tanke på hur länge den här boken har jobbats med och hur mycket, vilken shitstorm inom kyrkan, inte utanför, det har varit kring den här handboken, och så missar man på
upphovsrätten. Det ju... Och det handlar tydligen om, jag vet inte om det handlar om en del av musiken också, men det har
förlåt, varit... vi glömde över
det. Det glädjande är att det verkar lösa sig med ersättningsnivån. Den har de
folk ska få rätt betalt.
Ja, precis, så det verkar nu, kyrkan backar och går de till mötes, står det, och de ska lägga på de rätt så hög nivå på ersättning från och med nu, står det här, och det var ju fantastiskt fint. Det är som, och kanske, tror jag, möjligen kan säga till kyrka- och handbokskommitténs försvar i just det här med upphovsrätten är att
det är en djungel.
Det är en djungel till att börja med. Ja. Men också är det så att två av de här två som personerna som hävdar upphovsrätt till nattvardsböner som finns i handboken, de nattvardsbönerna har funnits, de finns redan i förra handboken, för de kom ut 1986. Och de har inte haft någon upphovsrätt på den. Men nu kräver de det, för de har visst ändrat vissa ord i den här. Och då först kommer de och kräver sin upphovsrätt. Så att det kan ju tänkas att man trodde att man hade rätt att publicera det här. Mm. Men att man inte hade det. Men ändå, Helan och Halvan skulle varit... alltså de framstår som ett under av organisationsförmåga jämfört med det här.
Får jag bara säga någonting på det förra vi pratade om med Kristdemokraterna?
Nej.
Jo, men nu gör jag det. Så vi slipper få höra det. För då kan ju folk säga så här, men varför de andra partierna gör ju också dumheter. Mm. Ja, men då säger jag då från mig. Ja, men det räknar jag med. Alltså för mig blir det extra märkligt när det är just ett parti som är... ska liksom grunda sig på kristna värderingar och grunder och det är där jag tycker det är märkligt. Jag vet att det är långt ifrån där de är inte där idag. Det är mest ett namn, inte riktigt, men det finns ju någonting kvar.
Just det,
så att
just
jag
det.
Tycker att de andra partierna är ju lika korkande också.
Ja, precis. Och det är ju så, även det parti som jag föredrar gör ju så mycket dumma saker så jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till.
Nej.
Så är det ju så att alla partier, jag vet inte, slänger ut dem allihopa typ. Nej, inte riktigt så illa.
Nej, å andra sidan skulle jag inte heller vilja sitta där. Så att
nej, absolut inte. Absolut inte.
Och
det,
ja. Sten.
När man sitter i...
när man inte sitter i glashuset själv.
Ja, precis.
Ja, har vi någonting annat? Eller?
Ja, apropå alltså, det här med apropå, jag vet inte om det är apropå, men det har kommit fram en riktlinje här om hur kyrkans politiker ska uppföra sig på nätet. De ska sprida kristen tro och ge en bild av vad Svenska kyrkan gör och står för, står det här.
Vilka ska göra det?
Kyrkostyrelsens ledamöter har antagit riktlinjer för hur de ska bete sig på sociala medier. Alltså kyrkans politiker, de folkvalda, får man säga. Och jag vet inte, hur tycker du, är det, hur känner du? Jag tror vi har varit snuddat i det här förut. Kan kyrkan, liksom, kan man bestämma hur kyrkans politiker ska uttrycka sig? Eller
nej.
Måste man det?
Nej, alltså, jag tycker inte att man kan det. Man kan uppmana till att ha framförallt inte en negativ... ordalag om kyrkan i det offentliga på dina sociala medier.
Det
kan man uppmana till. Så. Men mycket mer än så kan man inte göra, tänker jag. För att det här är ett förtroendeuppdrag. Okej. Du ska göra det gott och du ska vara en förebild, föredöme kanske. Men jag vet inte. Jag tror att det går liksom inte. Men däremot så ska du ju inte sprida skit.
Nej,
alltså det skulle man kunna liksom, och då tycker jag man ska kunna bli bort hur det nu ska gå till, plockad. Alltså om du Svenska kyrkan är bajs som skriver det varje
dag.
Men de skriver bara negativa ordalag om det och så sitter du som förtroendevald kyrkobild. Det är ju dumt. Men att sprida kristen tro i en bild, det är svårt.
Jag tror jag är lite inne på din linje där. Det är svårt.
Önskvärt.
Ja, absolut. Ja. Men det är svårt att tala om för folk vad de ska göra.
Ja,
alltså, i er roll ska ni twittra fint om Svenska kyrkan. Ja. Det verkar konstigt. Men däremot kanske man ska säga, i er roll ska ni inte twittra eller facebooka eller instagramma eller snapchatta negativt om Svenska kyrkan. Sen är det ju så att alltså, om man går in på Twitter, de som tycker sig värna mest om Svenska kyrkan på något vis, de är ju elakast av alla. Fruktansvärt generaliserat. Men alltså, det är de som säger att Svenska kyrkan är på väg åt fel håll, Svenska kyrkan är på väg att sjunka, och det är präster och det är förtroendevalda och andra i Svenska kyrkan, och det är musiker och så som skriver detta.
Exakt, och vi inte ens kan hålla koll på de anställda.
Nej,
vigda dessutom.
Ja, precis.
Präster då tar vi till som ett exempel.
Ja, just det.
Nu står det för sig, sprida kristen tro och ge en bild av vad Svenska kyrkan gör och står för. Ja, det kan man ju då ge en bild av att kyrkan gör. Jag har svårt att se. Ord som önskvärt och inte sprida massa dumheter. Det är bra, men nej.
Det är svårt.
Jag tycker vi går över på andakten om vi inte har någonting...
Då går vi över på andakten.
Mm. Vad är det för något som ligger framför oss?
Ja, det är denna fantastiska palmsöndag.
Jajamensan.
Och det är ju verkligen en fantastisk helg, tycker jag. Jag läser ur Lukas evangelium. Vägen till korset är för övrigt rubriken. Mm. Palmsöndagen och vägen till korset. Ur Lukas evangelium. Jesus gick framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sa: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vad som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa den som ägde den: varför tar ni åsnan? De svarade: Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus, la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.
Det är starkt.
Det är väldigt starkt, ja verkligen.
Om de är tiger så kommer stenarna att skrika på er. Ja. En gång så gjorde du och jag en spontan dialogpredikan på den här texten. På en ungdomskväll eller liknande. Vi hade inte vi fick den på uppstuds. Och så fick vi freestyla. Och det slutade med att vi byggde åsna av stolar. För vi landade någonstans i att vi surfade. Att Jesus... att Jesus vill, det står ju någonting att Jesus använder... hämtat ett ungdjur och att det är som att han då rider på båda samtidigt. Hur gick det till? Det slutade med att han då fick surfa på något sätt på de här två åsna. Jag minns inte någonstans.
Nej, inte,
där.
Precis, för det är inte det här evangeliet. För här är Lukas evangeliet, där har han bara en åsna. Men det är Matteus.
Okej, men samma ställe så. Ja. Det bara kom till mig nu att vi fick att vi stod på grejer. Och det var ett kul minne som slog mig.
Precis. För att, men det här är en, som sagt, det är en stark text och vi har ju varit inne på det flera gånger tidigare. Att det här är samma text som på första advent.
Ja, precis.
Men med en helt annan klangbotten, verkligen.
Ja.
För att, och det beror ju på helt och hållet på vår förförståelse av den här texten. Vi vet vad som händer efteråt.
Vi vet vad som väntar här runt hörnet, så att säga.
Ja.
Här i påskens tid.
Och när vi läser den på första advent, då tänker man på att nu kommer Jesus ridande och sen kommer julen. Så återigen det här konstiga med kyrkoåret, att han först rider in i Jerusalem och sen föds.
Ja.
Men det är ändå så att vi väntar på julen, Jesus kommer, kungen kommer och så. Glatt, rött, fint, härligt. Mm. Här är det dystert, här är det verkligen tungt. Alltså, man vet vad som kommer sen.
Återigen här, lärjungarna. Dagen här, de rider in med Jesus eller går där. Mm. De känner sig ju som vi har valt rätt.
Precis.
Vi är den mäktigaste, närmaste.
Ja, så. Ja, just det.
Vi har liksom verkligen valt klipp till en vecka senare.
Ja, just det.
och allt som har skett då.
Alltså ja, just det. Absolut.
Lyckligt ovetandes är ju lärjungarna om vad som... vänta skall. Alltså.
Ja, men man ska jämföra med så är det någon politiker kanske som är väldigt omsvärmad, eller en stjärna liksom. Jag ska inte dra den jämförelsen, jag tar en politiker.
Ja.
En politiker omsvärmad, omtyckt, liksom, det här fantastiskt och stor framgång. Sen så kommer det fram att han gjort sig skyldig någon skandal eller någonting och alla... vem har vi nu? Nu har vi inte honom eller henne längre. Nu står vi helt ensamma.
Eller någon politiker som blivit mördad.
Ja, så kan man också tänka. Precis. Nu står vi helt ensamma. Finns ingenting kvar. Allt det vi har sagt. För här, lärjungarna har ju verkligen satsat hela sitt liv på denna mannen Jesus. De har lämnat allt.
Ja.
De har lämnat hela sitt liv, liksom, familjer och hem och allt. Och för att följa den här mannen.
Bytt namn också.
Ja, bytt namn till och med i Bissad. Ja, precis. Nu försvann han. Vänta nu. Mm. Loser.
Mm.
Alltså, nej, det är en stark text.
Skulle någon och fariserna som alltid blir uppmålade som skurkarna.
Ja, just det. Ja. De har den rollen här, ja, i evangelien, ja. Att de fariserna och de skriftlärda.
Ja.
De är fruktansvärt skriftlärda. Skulle jag göra det här? Skulle jag lämna hela mitt liv för att följa Jesus? Nej, det skulle jag nog inte göra.
Nej, men om du hade gjort det, då hade det där varit kanske din bästa dag. Du går före, du har valt rätt.
Okej, jag har valt rätt.
Du hör ju folket, liksom. Ja, så.
Och sen står man där vid korset, liksom. Jaha, vänta nu.
Och sen har tuppen galt för tredje gången och...
Ja, och man har förnekat honom.
Ja, Kjell, du förnekar mig tre gånger. För det skulle man också göra.
Ja.
Förmodligen.
Ja, säkert.
Du var med honom. Nej, jag var inte med honom.
Ja.
Så. Rädd för sitt liv.
Ja, visst. Absolut.
Ja. Ja. Det är starka texter som börjar nu. Mm. Och vi kan väl uppmana våra lyssnare att ha ett litet bibelstudium i påsk om påskens texter. Bäst är ju att gå på påskens gudstjänster, för då får man det serverat på ett härligt sätt. Ja. Men det är gott.
För det är verkligen, det är verkligen starkt och stort där. Ja, visst. Verkligen från ljus, intåget ljuset liksom, och nattvarden som börjar bra, liksom trevligt så här, säkert. Men sen där en av er ska förråda mig och han blir förrådd och han blir arresterad och dagen efter dör han.
Ja. Men vi stoppar där, för att om ni läser eller går så kan det kanske slutar i någon glädje.
Ja, det skulle kunna göra.
Det skulle kunna hända något fint. Det vet vi inte, men det vet vi mycket väl vad som händer.
Ja, just det.
Så,
men det kanske inte ni vet.
Nej, så besök i kyrkan under påsken.
Yeah.
Vad vill du sjunga för oss?
Jo, då tänkte jag att eftersom det här är så likt advent, eller det är samma text, så har jag tagit fram en adventssång faktiskt. Gläd dig du Kristi brud. Det handlar just om intåget i Jerusalem. Gläd dig du Kristi brud och möt din Herre Gud. Den stora dag du skådat som oss profeter bådat. Hosianna, pris och ära, vår konung är nu nära. En åsna honom bär, som fridens förste är. Hans prakt är ganska ringa, men döden kan han tvinga. Hosianna, pris och ära, vår konung är nu nära. Strö palmer på den stig, där Herren alkas stig. Lägg för hans fot din prydnad, giv honom tro och lydnad. Hosianna, pris och ära, vår konung är nu nära. De små på barnavis ska sjunga Herrens pris, och folkets hela skara skall glad och frälsad svara. Hosianna, pris och ära, vår konung är nu nära.
Tack för det, och tack Svenska kyrkan i Sollentuna, framförallt kommunikationsenheten som är våran samarbetspartner.
Yes.
Tack för denna vecka, Kjell.
Tack själv.
Hörni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling.